Innan vi ska lyssna på vår predikan så får vi förmånen att be för Elisabeth innan hon börjar. Herre, vi lägger den här predikan i din hand. Vi lägger Elisabeth, det hon har planerat, i din hand. Herre, vi ber att dina ord ska få komma ur hennes mun. Herre. Vi ber för oss som kommer lyssna att vi är redo att öppna våra hjärtan, våra öron för det som sägs här. Lägger predikan i din hand. Amen.
Tack. Ja. Livet kan ju ibland kännas som ett minfält. Det är lätt att trampa fel. Det är lätt att säga fel, göra fel, en oöverlagd handling, och det kan få sådana konsekvenser. Och man kan känna att nu är dörren stängd för all framtid. Så skulle man vilja göra om, liksom spola tillbaka livet. Men det går ju tyvärr inte att spola tillbaka livet. Bibeln lär oss att det viktigaste är inte hur många misstag du och jag gör. Bibeln lär oss att det viktiga är vad vi gör efter våra misstag. Hur många gånger vi reser oss, det är otroligt mycket viktigare än hur många gånger vi har trillat. Om vi tänker en förälder som försöker hjälpa sitt barn som lär sig gå. Hur låter det då? Låter det då så här? Vilken urdålig unge du är. Kan du bara gå 3 steg? Du är ju helt värdelös. Det kommer aldrig att bli något av dig. Har du hört någon förälder säga så? Eller har du hört föräldrar säga, du gick 3 steg. Wow, vad duktig du är. Vad duktig du är. Du är världens bästa barn. Jag älskar dig. Nu försöker vi igen. Nu tar vi 4 steg den här gången. Ja, men så brukar det ju låta. Ett barn får ett oändligt antal chanser. Och Guds barn, du och jag, vi får oändligt många chanser av Gud. Jag hoppas att du inte är en människa som definierar dig utifrån dina misstag. Som tänker att nej, men jag är en sån som alltid strular till det. Jag är den som alltid gör fel. Jag är den. Det är bättre att identifiera sig och säga, jag är den som börjar om. Jag är den som reser mig. Jag är den som tar emot en andra chans. För några söndagar sedan så predikade jag om Petrus. Och det kommer handla om Petrus idag också. Ja, kanske koppla lite grann tillbaka till det som var, men ändå så står det här för sig själv. Petrus heter ju egentligen Simon. Och Simon får det nya namnet Petrus av Jesus. Han ska heta Petrus, som betyder klippan. Alltså, hur känns det att få ett namn som betyder klippan? Blir man glad och stolt? Tänker att Jesus har verkligen sett mina fina kvalifikationer och därför kallas jag för klippan. Det är ju ett sätt att hantera det. Eller känner man att oj, nu har jag någonting att leva upp till. Nu finns det stora förväntningar och höga krav på mig. Petrus skulle vara den som aldrig vacklar, den som aldrig sviker, den som står fast. Och det är han som säger till Jesus, om än alla andra sviker så ska jag inte göra det. De stora orden från klippan som har talat. Detta var Petrus första misstag. Alltså, han var inte medveten om sin egen svaghet. Han var lite kaxig, han ser sig som stark. Han tar så stora ord i munnen. Och någon har sagt så här, att en stolt person är misstänksam mot andra. En ödmjuk person är misstänksam mot sig själv. Det ligger lite grann i det. Lite självinsikt, lite ödmjukhet. Det hade kunnat hjälpa Petrus. Han hade ju flera problem, Petrus. I Getsemane som vi läser om i påsken, när Jesus säger, vaka med mig, be med mig. Vad gör Petrus då? Ja, han somnar. Han somnar, så var det med den vakan. Alltså, bönen är ju det som hjälper oss i livet. Bönen är ju där vi hämtar kraft. Om vi bara ber när vi känner för det, då ber vi inte särskilt ofta. Petrus bad inte. Det var ett andra misstag han gjorde. Det tredje misstaget var ju det som jag predikade om för några veckor sedan. Att han skapade distans. Han skapade avstånd till Jesus. Men det upprepar vi inte nu. Men vi kan se att det finns flera misstag som Petrus gör. Som leder fram till det stora misstaget. När han förnekar Jesus och säger tre gånger att jag känner inte honom. Och då kan man fundera på, finns det en väg efter det? Och du som kan din bibel, du vet att det finns en väg efter även detta stora, stora misstag. Och jag ska läsa det nu. Vi läser det från Johannes 21, de åtta första verserna, och sen hoppar vi till vers 15. Sedan visade sig Jesus igen för lärjungarna vid Tiberias sjön. Det gick till så här. Simon Petrus och Thomas som kallades tvillingen, Nathanael från Kana i Galileen, Zebedaios söner och två andra lärjungar var tillsammans. Simon Petrus sa till de andra, jag ger mig ut och fiskar. De sa, vi följer med dig. De gick ut och steg i båten, men den natten fick de ingenting. När morgonen kom stod Jesus på stranden, men lärjungarna förstod inte att det var han. Och Jesus frågade, mina barn, har ni ingen fisk? De svarade nej. Och han sa, kasta ut nätet på högra sidan om båten så får ni. De kastade ut nätet och nu orkade de inte dra in den för all fisken. Den lärjunge som Jesus älskade sa då till Petrus, det är Herren. När Simon Petrus hörde att det var Herren knöt han om sig ytterplagget för han var inte klädd och hoppade i vattnet. De andra lärjungarna kom efter i båten med fångsten på släp. Så hoppar jag till vers 15. När de hade ätit sa Jesus till Simon Petrus, Simon, Johannes son, älskar du mig mer än de andra gör? Simon svarade, ja, Herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa, för mina lam på bete. Och han frågade honom för andra gången, Simon, Johannes son, älskar du mig? Simon svarade, ja, Herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa, var en herde för mina får. Och han frågade honom för tredje gången, Simon, Johannes son, har du mig kär? Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade, har du mig kär? Och han svarade, Herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Jesus sa, för mina får på bete. Det var ju något välkänt över det här med att fiska. Det hade han ju gjort hela sitt liv. Han var ju uppvuxen med fiske. Pappa var fiskare. Han hade fiskat. Och nu när han står där i båten eller sitter i båten så kanske han tänker på den där märkliga dagen för tre år sedan när han också var i båten och Jesus kommer och säger, följ mig, jag ska göra dig till människofiskare. Men det var ju tre år sedan. Mycket hade hänt sedan dess. Nu är han tillbaka vid fisket. Så ser de mannen på stranden som steker fisk, som lagar frukost. Och de inser att det måste vara Jesus som står där vid elden. Och Petrus slänger sig i sjön. Han är så ivrig. Han struntar i båten, han struntar i fisken, han struntar i näten. För han vill till Jesus. Och när de har ätit frukost så kommer det här samtalet. Jesus ställer den här så svåra frågan. Älskar du mig mer än de andra gör? Det är väl en svår fråga. Hur mäter man kärlek? Hur mäter man vem som älskar mer än någon annan? Men jag tänker att för Petrus var nog den frågan begriplig. För hade det varit för ett litet tag så hade han säkert svarat ja, Herre. Jag älskar dig mest av alla. Mig kan du lita på. Jag älskar dig så mycket. Men så svarar han inte nu. Den här stöddigheten har någonstans försvunnit hos Petrus. Och så är det ödmjuka ord som kommer ur hans mun. Och så säger han, ja Herre, du vet allt. Du vet mitt bagage, du vet vad som har hänt. Du vet att jag har dig kär. Tre gånger får han samma fråga, tre gånger svarar han. Han bedyrar sin kärlek, men han gör det i stor ödmjukhet, i medvetande om sitt misslyckande. Det är ju en väg för oss alla att gå när vi strular till det. Vara medvetna om det som blev fel, ta ansvar för det och bottna i ödmjukhet. Nu får han ett nytt uppdrag. Följ mig, hade Jesus sagt förut. Nu säger han, var en herde för mina får, föd mina lamm. Och nu vill jag i väldigt stor enkelhet dra tre slutsatser från den här texten. Som jag hoppas ska kunna betyda någonting för dig. Som betyder någonting för mig. Och det första jag vill säga då, det är ju att Jesus ger oss en andra chans. Han ger nya chanser. Petrus var förtvivlad över sitt nederlag. Jesus ger honom en ny chans. Och det är viktigt att veta det om Jesus. Det är aldrig kört. Dörren är aldrig stängt. Det finns alltid en ny chans med Jesus. Kom ihåg det. Det är viktigt att veta det i livet. Det finns en ny chans med Jesus. Bibeln är ju full av människor som trasslar till det och gör fel. Som får nya chanser. Och jag skulle kunna ha en jättelång predikan här nu. Och gå igenom alla dessa människor. Om alla tokigheter de har gjort. Men hur de har blivit upprättade. Men jag ska inte ta det. Jag tar en person. Kung David. Som han trasslar till det. Han begår äktenskapsbrott. Och sen ser han till att kvinnans man blir dödad. Det är ett sånt här riktigt, riktigt lågvattenmärke i Bibeln. Så brutalt, förfärligt, hemskt detta är. Och då kan man fråga sig, finns det någon framtid för kung David? Ja, men det finns ju det. När han i ödmjukhet vänder om, ber om förlåtelse, så upprättas han. Och så kallas han för en man efter Guds hjärta. Är inte det något att fundera över? Hur kan han kallas för en man efter Guds hjärta som har gjort så? Jo, du förstår. Det är aldrig bagaget som definierar oss. Det är aldrig ditt bagage som definierar vem du är. Utan det är ditt beroende av Gud. Din ödmjukhet inför honom när du har tagit emot nåd och tagit en ny chans. Det är det som är att vara en människa efter Guds hjärta. Det är inte fallen som räknas. Det är hur man reser sig. Faktum är att de flesta människorna i Bibeln, de har ju sitt bagage. De har sina misslyckanden. Men de har kommit till Gud, de har bett om nåd och de har rest sig och fått en andra chans. Det här gäller oss. När vi gör fel, vilket ju händer. Vi väljer fel, vi säger fel, vi gör fel. Då ska vi minnas att Gud inte är en far som säger, har du trillat nu igen, bedrövliga unge? Utan Gud är far som säger, upp igen, upp igen. Och så tar han vid handen och så finns det ny nåd. Ge inte upp om dig själv. För Gud ger aldrig upp om dig. Aldrig. Slutsats två, det är ju den här. Vi ska ge en ny chans till andra människor. Vi är församling. Och vi trampar ju också varandra på tårna ibland. Mm. Vi sårar varandra. Vi säger fel saker och vi strular till det. Ibland är det jag och ibland så är det du. Och vi behöver förlåtelse. Och vad gör vi när någon kommer och ber oss om förlåtelse? Ja, exemplet från Jesus visar ju att vi ger en andra chans. Och vi ber i Herrens bön. Förlåt oss våra synder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Alltså på samma sätt som Gud har upprättat oss så får vi vara med och upprätta andra. Om ingen kommer och ber om förlåtelse, va? Du är där med dina trampade tår. Och ingen kommer och säger förlåt. Och tiden går. Oj, 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 oj. Man kan få vänta länge på att någon ska komma och be om förlåtelse. Oj, oj, oj. Hur gör Jesus? Sitter han där och väntar på att Petrus ska ta initiativ och komma och säga förlåt mig Jesus, för det blev fel? Nej, men det ser vi ju inte i texten. Petrus är ju så ledsen, han är ju så förtvivlad. Han tar inget initiativ. Den som tar initiativet, det är Jesus. Det är Jesus som säger, nu ska vi prata. För Jesus är det så otroligt mycket viktigare att relationen upprättas än vem det är som tar initiativet. Så han tar initiativet och säger, Petrus, kom här. Mm. Han slätar inte över Petrus misstag. Han säger inte att det inte gör någonting att han sover i ett seman eller att han är stöddig och kantig. Men han väntar inte på Petrus. Han tar initiativ. Så vi har ju ett val att göra, vi människor också, när vi trampar varandra på tårna. Antingen så kan vi vänta en evighet på att någon ska komma och be oss om förlåtelse. Och under tiden så kan vi bara gotta oss i våran bitterhet och hur synd det är om oss. Eller också gör vi som Jesus. Tar initiativet. Så först vill jag säga att Gud ger oss en andra chans. Och sen vill jag säga att vi ska ge andra chansen till andra. Min tredje slutsats handlar om kärlek. Jesus frågar Petrus om han älskar honom. Och förmodligen är det här en av Bibelns allra mest kända frågor. Älskar du mig? Han upprepar den 3 gånger. För frågan är så viktig. Och Petrus måste förstå att det är detta som är den viktiga frågan. Det handlar om kärleken till Jesus. Det handlar inte främst om att sova i ett semane. Det handlar om att älska Jesus. Jesus frågar inte Petrus hur han mår, han frågar inte hur det är med hans svärmor, han frågar inte hur det är med fisket, han frågar inte om han tycker att det vädret är bra. Han går rakt på sak och ställer den allra viktigaste frågan, älskar du mig? Och man kan nästan känna hur luften vibrerar när man väntar på Petrus svar. Och så säger han, ja, du vet allt. Du vet mitt bagage. Men jag älskar dig. Och där ligger upprättelsen. När Petrus har bedyrat sin kärlek, det är då han får det nya uppdraget. Föd mina lam, var en herde för min får. Nu är det inte bagaget det handlar om, utan nu är det framtiden som gäller. Det var inte det viktiga med bagaget för Jesus. Det viktiga var att få hjälpa Petrus så att han skulle komma med på tåget igen. Vara med och tjäna, vara med och vara glad, vara med och älska. Vara Petrus, älska Jesus. Petrus behövde veta det, att det är det här som är det viktiga. Jag tänker att vi är många här inne som vill vara med och följa Jesus, tjäna honom. Då är inte ditt och mitt bagage ett hinder, utan det Jesus frågar efter är, älskar du mig? älskar du mig? Och vi älskar honom för att han först har älskat oss. Där ligger grunden till att följa Jesus. Tillbaka till stranden. Till Jesus. Som inte säger, usch vilka dåliga lärjungar jag har. Ni har inte fattat något. Utan Jesus som steker fisk. Som bryr sig om hur det går för dem. Som hjälper dem att få massor med fisk. Och som är upptagen med att upprätta en förtvivlad, ledsen lärjunge. Det är fadershjärtat som klappar hos Jesus. Det viktiga är upprättelsen. Det andra får komma sen. Säkert har du varit på någon hälsokontroll någon gång. Du vet, det är blodprovet och det är blodtrycket och det är hjärtat och det är lungorna. Det är liksom allt det där som ska checkas av först. Det är som att läkaren tänker, vi tar det viktiga först. Och fungerar det här så kan vi ta det andra sen. Men det viktiga först. Det är så Jesus hjälper Petrus. Vi tar det viktiga först. Älskar du mig? Då finns det hopp. Då finns det framtid. Då kan han börja följa honom igen. Nu har jag försökt säga tre saker. Och jag upprepar det om du har glömt det redan. Jesus ger oss en andra chans. Oavsett hur ditt liv ser ut så finns det en andra chans. Ta den chansen. För allt i världen, ta den chansen. Vi ska ge varandra den möjligheten. Som han upprättar oss ska vi upprätta varandra. Och det tredje, kärleken till Jesus. Det första budet, det största budet. Grunden för att vara en Jesu lärjunge. Grunden för allt ledarskap. Älska Jesus. Nu ska jag försöka avsluta det här. Vi kommer alldeles strax att fira nattvard. Det är väl ett fantastiskt tillfälle att få svara på frågan som Jesus ställer till oss alla. Älskar du mig? Och där vi kan få svara, ja Herre, du vet allt. Du vet mitt bagage. Men ja, jag älskar dig. Och där är grunden. Där är starten för att vandra tillsammans med Jesus. Vi ber tillsammans.